Ja, då ska vi se om det fungerar. Det var nog den finaste presentation jag har fått någon gång. Ja, jag vet inte, jag tror inte jag kan leva upp till den, men det är en annan ting. Alltså, ni hör ju, jag snackar inte dansk. Jag snackar inte mer halvdansk. För nu är den svenska valutan så dålig. Så nu kan jag inte komma till Danmark och träna min dansk. Så nu är det kvartsdansk. Så jag hoppas ni kan förstå det mesta av det jag snackar om. Det var när man ser på den här sangen, så tänkte jag, jag prövade faktiskt på konferensen i Göteborg och också få en sang som spelar lite vägledningen. Men jag tror den här hade varit lite för komplicerad för att få hela det internationella team och singa Kim Larsen. Så vi tog Lille Du. Men jag hade en god hjälp av alla de danska som var på konferensen. Och det är jag mycket tacksam för. Så jag tackar igen för det. Och så fick de en lille portion av Kim Larsen också. De som är utanför Norden. Det kan de gott behöva. Ja, ni ser att jag har en headline eller en rubrik. Där det står framtiden väntar icke. Det är lite dramatik i det. Men det är ju faktiskt så. Det synes jag var en riktigt god titel på en ny bok som kommer nu i Sverige. I ett projekt där vi har jobbat med karriärläring och skriver om den. Det är ett empiriskt projekt som vi prövar att koppla till teorier, ni vet det hela. Men den fick jag inte med. Den var lite måske för provocerande. Och man blir lite orolig, var det någon som sa. Säger man orolig på dansk? Ja, lite nervös eller så. Så vi fick ändra den, så nu blev det med, ska vi säga, med sikte på framtiden. Det är lite mer sådär. Jag synes fortfarande, så därför fick ni möjligheten att få den här titeln. Jag synes den är rätt så god, för det är ju faktiskt sådan att den väntar icke, den ligger liksom hela tiden där. Jag har haft en annan titel någon gång också om framtid. Och det var tillbaks till framtiden. Det föll lite konstigt. Och det hade jag faktiskt på en konferens i Svenborg. Men idén med det är att visa på att det är icke sådant att allt förändras. Utan det är många ting som vi faktiskt har varit med om. Och visst man har varit med om många år. Om du nu nämnde herr Peter Plant och mig själv. Vi har ju varit med lite för många år skulle man nästan kunna se. Då har man sett det som man säger på svenska i alla fall. Man har sett tågen komma och gå. Det finns på dansk också? Ja, men det är gott. Det kan man inte säga. Jag kommer från USA och där finns ju inga tåg. Så där går det inte att snacka. Där får man säga att bilarna kommer och går. Det blir lite annorledes. Men det är faktiskt så att en del ting är de samma och en del ting är helt förändrade. Vi snackar ju om ett nytt landskap. Om människors förutsättningar. Arbetslivets förutsättningar har förändrats. Utdannelsens betydning har förändrats. Alla de här tingen känner ni. Men man ska huska också att människorna är på många måter de samma. De behov, the needs, allt det som de har och som man också ser här i den här sangen. Det är ju att de behöver någon som de kan snacka med, som de kan få en förståelse för sitt liv. Så de kan få det som jag kallar och kommer tillbaka till flera gånger. Och det är måske inte så att ni köper det, men jag kallar det för insikt. Utsikt. Utsikt är ju då att kika framåt. Vad finns det för möjligheter? Och sen har jag bildat ett eget ord. Jag tror heller inte det finns på dansk. Det finns inte på svensk. Men nu är det rätt många som brukar det i Sverige. Det heter framsikt. Alltså, hvordan planerar vi? Vem är vi? Och vad har vi med oss i det vi kallar ryggsäcken? Vad är det för möjligheter för mig? Och hvordan ska jag planera? Det är ju en klassisk modell. Det är en klassisk modell. Men det är riktigt och jag tror det är viktigt att sätta ord på modellerna. Därför att det är på den vägen vi blir pedagoger för de unga människor och de vuxna. Att de kan se, det är det drejer sig om. Jag behöver jobba lite mer med det än med det. Och måske ska jag ha mer insikt i det eller det. Så det är lite det kommer att handla om. Men samtidigt såg jag också på rubriken här att är det forskel mellan de nordiska länder? Och det kan man spöra Simon Schölin om. visst ni känner honom från Sönderjylland, som disputerade nu i Malmö. Jag har varit hans, det vet jag inte vad det heter på dansk, men handledare eller tutor eller supervisor eller vad heter det? Vägledare. Vägledare igen. Ja, okej. Jag tror han fick en ganska god bild av att Sverige, Norge och Danmark, för det är de tre länder som han lär en jämförelse mellan, de är icke ensartade. Det var inte så nytt för mig, men jag tror att det var lite mer nytt för honom. Och vad är då forskelligheten? Ja, alltså det är inte så stora forskellighet, men de finns där. I Danmark så kan den danske politikern säga, nu laver vi på den måden. Sen måste jag laver ni inte det, men det är en annan ting. Men de säger det. I Sverige så säger de, ja, vi ska lava en lille utredning eller någon annan ting. Alltså man kan inte peka med hela handen, för vi har en hel räcke med andra byråkratiska institutioner som ligger emellan. Och så har vi decentraliserat. Ja, tack för det. Delegera till kommunerna. Kommunerna i Sverige är mega starka. De är så starka så de kan säga nej till sådana idéer som en samordning av vägledningen. Som ni har delvis i Danmark med, visst ni nu har U-centra kvar, det tror jag ni har. Så är det ju någonting som kommer upp fra. Men i Sverige säger det nej. Vi är självständiga kommuner, vi lär det på vår måde. Så i den senaste utredning som kom nu för kun ett par månader sedan om vägledning, en stor, kämpestor utredning, då hade man ett förslag om att man skulle ha en samordnande enhet eller någon typ i alla kommuner i Sverige. Då kom kommunförbundet och sa nej! Då blev det inte så. Där är en stor forskel. I Norge är det liksom lite in between. Där är också fylkorna med. Och där är det inte så tydligt. Så att, lite enkelt sagt, det är lite mer centraliserat i Danmark, decentraliserat i Sverige och something in between i Norge. Och det får också betydning för vägledningen på olika måder. Det betyder att vägledningen i en decentraliserat land kan se mycket annorlunda ut om man kikar på olika områden, kommuner. Och det är också sådan det är i Sverige. Vi kallar det för ett lapptäcke. Det vet jag inte vad det heter på dansk, men pitch patch eller någon sånting. Alltså det är mycket stor forskellighet. Och det är ett problem. Men vad ska jag mer snacka om? Ja, ni förstår ju gott om ni kikar på klockan att det blir någon gång i afton som jag slutar. Men jag ska snacka faktiskt om rollen, vägledarrollen, som jag menar är ganska betydelsefull. Och som är den som i många, många länder nu när vägledning växer. För vägledning växer som ett värv när man får mer och mer komplicerade samfund. När det blir komplicerade samfund får man alltid två problem. Det ena är samfundet med att ha någon ordning och struktur på hurdan de olika människor beväger sig i värv och i utdannelse och så vidare. Det är det ena problemet. Det andra problemet, eller om man så vill, utfordringen. Människor vill olika ting. Och hurdan ska vi få det här? Ni vet den gamla modellen, the right man and the right place. Jag tror i Danmark så är det den rätte man på den rätte hylle. Men det är ju liksom, det är en dream. Men den vill ju en del leva efter. Så vägledning växer, men problemet är då, är det en profession? Eller är det kun en del profession och något annat? Där kan man faktiskt diskutera lite. För då må man spöra sig det viktigaste av allt, nämligen vad är det som gör att vi är annorledes än de andra professionerna? Vad är det som är våra nöjlbegrepp? Det kommer jag till. Är det inte spännande? Ja, det är gott. Det är gott. Det är rätt svar. Nu ska vi se om jag kommer in här. Den försvann här nu helt. Där var den. Och då ska det vara full bild. Det är där uppe, ja. Alltså det är inte en sån, nej. Fra begynnelsen, helt gott. Och sen, det var någon sån som man kunde. Ja. Är det den? Ja. Ja, nu har jag också den nya teknik med mig. Observera, nu är det lite svensk. Jag kan inte översätta allt till dansk. Då hade jag inte kommit förrän om 3-4 uger. Men jag tror ni kan måske förstå en del av det. Det hoppas jag. Men man ska huska det att vägledningen har olika förutsättningar, innehåll beroende på ålder. Och det känner ni gott, för ni spänner ju över lite forskjelliga åldrar och grupper här i den i denna världsdelssalen. Det finns ingen kristallkula. Det hade varit gott. Visst vi kunde se det, så här blir det. Det är många som är kallade och fortäller oss om framtiden. Det är inte många som har rätt. Jag har också varit med, som jag sa innan. Jag har läst framtidsforskare på trässorna, vad blir det, halvfjärsorna, firsorna. Och det är en spännande läsning och de har inte haft rätt, någon av dem. En del har snackat om att när vi går in på 2000, då finns det nästan inga jobb kvar. Allting är automatiserat. Och då ska halvdelen snurra runt med den andra halvdelen och så vidare. Och vi kommer ha det gott. Vi kan kun jobba 20 timmar och sådana ting. Det är drövel. Det finns inte så. Nu kommer det igen. Automatiseringen. Så får vi se vad det blir. Alltså det skiftar hela tiden. Vad vi kan se det är måske 2, 3, 4 år framåt. Och det är det som är... Nej, det var ett missförstånd. Men det är gott. Vi har inga hemligheter här, som ni förstår. Bilderna ska ju vara där. Det var en missförstånd. Det var kun när jag skulle checka out att allt fungerade. Så ni har inte sett något. Det är otroligt att ni är kvar. Många tack. Det var alls icke, men där kom. Ja, det är den första bilden så. Jag kan. Visst ni inte vet, så såg den ut sådan, den allra första. Sådan. Nu är vi alla med. God, ja. Ja, då kan ni se, då kan ni läsa själv. Men jag tänker ibland på Sven Brinkmann, som den ganska berömde dansk nu, som liksom får oss att stanna upp lite. Det syns också gott. Förändring är inget självändamål. Man må tänka sig lite för, så man inte bara kun. Så är det ju med den nya teknik och teknologi. En del människor, de bara springer. De vet inte riktigt vilket håll, men de springer liksom, för det är fantastiskt. Men vi ska ha lite reflektion. Och det har jag alltid plöjt att säga. Det goda med universitet och forskning, det är reflektion. Man måste stanna upp, tänka, reflektera, diskutera. Det är ju inte alltid så i sociala medier. Ni har väl sociala medier i Danmark också? Det tror jag gott. Där är det bara... Skilj på drömmar och verklighet. Det tror jag också är någonting som kommer i den... När vi snackar med eget om nyliberalism och alla ska förverkliga sina drömmar och sådana ting. Det finns hela tiden en verklighet. Och vi vet gott en ting. Att välja... Visst man nu väljer. Eller att komma in i ett värv eller en utdannelse är icke kun mitt eget val. Det är en kompromiss. Vi kompromissar. Och det vet vi genom all den forskning sedan 50-talet och framåt. Människor kompromissar på forskjelliga måder. Och ni kommer att få en del bilder som jag visar. Som alla de här bilderna får ni gärna. Men jag kommer inte att visa alla. För det är alltid för många. Och det är mitt problem. Men det är inget problem för er. För ni får dem. Ni sätter här ner på fredag afton. Måske lördag afton, visst ni önskar det. Ta det roligt. Computern. En lille glas rödvin. Måske en öl. Eller kanske en danskvatten. Eller en maltwhisky. Och så kikar ni på de bilderna och reflekterar. Visst är det gott. Så ni har alla möjligheter. Så visst jag springer eller hoppar eller jump over några bilder, så får ni dem. Så vet ni det. Och världen är icke svart eller vitt. Ibland följer det i Sverige att vi hamnar i sort-vitt. Och antingen eller. Och jag menar det, och jag kommer till det, för och när det drar sig om rollen som vägledare, så tror jag också vi icke ska hamna i sort-vitt. Vi ska se att det finns en hel skala med gråtoner emellan. För annars så kommer vi in i liksom en lille egen cell. Och insikt, utsikt, framsikt som jag snackade om och ska visa på mer. Det gäller ju oss. Vi måste också reflektera lite över vår egna insikter, utsikter och så vidare. Vad får det för betydning när vi möter unga människor, vuxna människor och så vidare. Det här är en sådan jag springer över. Men ni kommer att få se den där hemma. Men den drejer sig faktiskt om ett budskap, ni som hinner kika lite. Det drejer sig om budskap som är alltså nästan 40 år gammal. Jag vill bara visa på att en del av de ting som vi snackar om idag, det snackade vi om för 40 år sedan. Och det här är Paul Jörgensen, en gammal vägledare i Danmark som jag träffade många gånger. Och han spelade här både Danmark, Sverige och England. Och när man nu kikar på som jag, för nu skriver vi en skrift för den svenska regering om vägledning. Och det är ganska intressant. Den ska gå ut till alla lärare i hela Sverige. Och då må man ju lite kika på Danmark och på Norge och England och Tyskland för att få liksom en internationell utblick. Och då ser man att vi brottas. Vi har samma problem i många länder. Jag fick också en bild, en rapport från USA jag kikade på. Och då kunde jag säga, ja, det känner vi gott. Career learning. Vet ni vad ni menar med det? Hvordan ska vi alltså få unga människor och vuxna att få insikter i undervisning? Inte kun med att vi snackar med dem, också i skolan. Det är samma problem i alla länder. Därför vi fastnar i fagen. Det är matematik, det är samfundskunskap, det är dansk. Ja, ni känner det. Men det som går däremellan, det rinner ut. Och det är det som faktiskt är en del av framtiden. Hvordan är då det svenska landskapet? Nu går vi till nutid. Och lite av det danska, det får ni fundera på. Det är lite svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Det tror jag ni kan också hålla med om. Det som står i gymnasieskolan, det är alltså ungdomsutdannelse, är i Sverige idag en biljett till arbetsmarknaden. Vi har ungefär 25% som inte klarar ungdomsutdannelsen, som inte går igenom. Det är de som är förlorarna. Det är de vi kallar NEET. Ni har dem i Danmark, vi har dem i Tyskland, vi har dem i England. Det är de som är en riktigt stor utfordring. För de ska ha utdannelse. Måske behöver de inte det, men arbetslivet säger jo, det vill vi att de ska ha. Sen har vi någonting som ni känner igen. Arbetsmarknad och utbildningsmarknad är lite för långt ifrån varandra. Alltså man mötes inte på en... Och vi har visat i vår senaste rapport att arbetslivet, de ställer inte upp i Sverige så mycket som de borde. För de har problem med att få mangel på arbetskraft. Och jag tror ni har det i Danmark också. I flera sektorer där det inte kommer folk. Är det inte så? Är det så på säger man sundhetssidan eller vad? Har ni också mangel på folk hvis vi ser föran i framtiden? Och då må ju också de som representerar arbetslivet komma till skolan, komma till utdannelseinstitutionerna och visa upp sig. Och där går det långsamt i Sverige. Och det tror jag är en viktig punkt att de förstår. Det är inte kun vi i skolan här som ska lära det hela. Det må vara ett samarbete. Sen är det Sverige. Och det vet jag gott vad ni tycker. Säg inte något. Starkt ökat antal flyktingar och så vidare. Ni vet gott att Sverige är det land som har tagit flest, relativt flest i hela Europa. Och det har vi en massa uppfattelser om. Icke minst här. Men det snackar vi inte om nu. Men det får ju betydning. Och det är någonting som vi får brottas med. Valfrihet, det har man väl inte i Danmark. Är det ett mantra som finns? Mantra, det har ni. Valfrihet är ju det här som vi har, det är nyliberalismen. Man ska välja fritt. Vi vet allesammans att det gör man inte. Va? Men det är det man, det är liksom, ordet är fint. Och det får ju en problematik, för då kan man hamna i den situationen som en svensk undersökelse visar. Att jag väljer hellre det som är skjort, morsomt, än jag väljer det som har betyder att jag kan få ett jobb. När jag går in i en ungdomsutdannelse exempelvis. Och då ser politikerna, men så kan det inte lave. Och det har de gjort. Politikerna har, precis som i Danmark, så har vi en sån här samlingsplats på Gotland. Jag undrar, har ni det på Bornholm eller var är det någonstans? Ja. Och då snackar de alla för forskjelliga partier. Och de har sagt detsamma. Det här kan vi inte acceptera. Vad laver vägledarna? Problemet som de inte vill snacka om, det är att det är de själva med den andra handen som säger alla människor ska välja fritt. Då får det konsekvenser. Och det är det vi ska balansera. Och nu begynner jag att snacka om balans, för det är det. För det här är en gamla konflikt. Det är en gamla utfordring. Den har vi haft sen. Jag hittade faktiskt en rekommendation, tro det eller ej, från 1922 från ILO, International Labour Organization, där de snackade om en jag tror det var en spanjor som skrev om dilemmat med att här finns jobben och det här har vi individerna som önskar någonting annat. Vår dansk snackade han om då in till den här konferensen. Vår dansk ska vi balansera det här? Så det gick en ny ting. Men vi talar mycket mer om valfrihet idag. Samtidigt som vi har mangel på många städer. Det här må vi ju hantera. Det här må vi hantera. Vi kan inte sticka huvudet där ner. Vi må vara klara över att här har vi någonting som rör hela samfundet. Så det är det man kallar dålig matchning mellan behov och drömmar. Och så har vi ny teknologi. IT, IKT, juhu! Det är den senaste fantastiska uttalelsen kom från den svenska chefen för arbetsförmedlingen i Sverige som nu ska privatiseras och försvinna någonstans. Det är också en del av nyliberalismen. Men han sa att jag tror, sa han, på sikt kommer vi inte att behöva någon vägledning. För nu finns det så många fina IT-systemer. Och det kommer att spara pengar också. Är det någon som har hört det förut? Det känner man riktigt. Jag huskar när jag var politiskt aktiv att det var det är 20 år sedan, en tjänsteman, ni vet vad jag menar, hoppas jag, som snackade i församlingen, i kommunförsamlingen och sa att ja, vi har fått ett nytt computerprogram för hur man ska välja sin framtid och sin ungdomsutdannelse. Så jag tror vi kan regna med att vägledarna kommer att försvinna. Ja, visst det var så enkelt. Vet ni vad Eliza är? Nej, vi ska måste inte fastna i det. Men han hette Weizenbaum som konstruerade Eliza. Och Eliza var ett program där man kunde spegla sig själv med i computern. Alltså kun artificiell spegling. Jag mår inte helt gott, kunde man tasta in. Då svarade datorn, du mår inte helt gott. Nej, det gör jag inte, fordi jag har problem med helbred. Du har problem med helbred. Alltså, datorn plockade upp nöjelord. Ja, det har jag. Och visst man går hela vägen så kan man säga, jag vet inte hvis jag vill leva mer. Du vet inte hvis du vill leva mer. Nej, jag tror jag tar livet av mig. Du tar livet av dig. Wow! Jump! Han var inte helt nöjd med det programmet. Och hans idé var mer att se vad kan man bruka i den nya informationsteknologin till. Han vände, för han såg en del av sina ansatte som satt på kvällarna på aftonen och jobbade med det här programmet. Och han blev lite överraskad och lite förskräckt. Så han blev en humanist. Han var för begynnelsen en tekniker. Och han skrev en hel bok om den här tingen som är ganska fascinerande. Där han vände sig mot idén att man ska kunna få in mänskliga födelser och sånt i en computer. Och det är en intressant läsning. Men det var Eliza. Nej, nu är det en annan. Jag tryckte på fel knapp här. Vad är det då som drar sig i tiden? Och då kikar jag lite på IAEWG. Den fantastiska förkortningen för guidance. Som är från 2018. Det var den vi snackade om här från Göteborg. Och försöka, visst man ska fånga någon trender. Vad är det som är på väg? Vad är det som händer? Vad snackar man om? Och det är inte så lätt. Ni ser att den digitala kompetensen, alltså det här med IKT eller IT, vad man nu har för benämning, det är hela tiden i centrum. Och det är helt riktigt. Det är ett gott verktyg. Det är det. Absolut. Det finns mycket om mångkulturell lyhördhet. Lyhördhet är måske lite svenskt. Men det är alltså kulturell sensitiveness. Alltså att vi vet att i många länder är det många forskjelliga grupper. Mer än tidigare när det var en nationalstat. Och då må man ha också en sorts förståelse och insikt om de här forskjelliga kulturerna. Vi snackar mycket om social justice. Icke minst i Danmark. Social justice drejer sig om, kan man säga på en enkel måde, att alla människor får det icke lika gott. Och hvordan ska vi ge människor som har det mindre gott att se möjligheter att kunna positionera sig på en bättre måde, att föla också att de kan förverkliga sig själv. Det är den ena sidan. Och den andra sidan är också att vi vet att människor inskränker sina bilder av värv, av utdannelser på grund av genus, klass eller social group, etnicity och också faktiskt den lokala miljön som man växer upp i. Allt vävs samman till en sorts väv och den hamnar i ryggsäcken. Och den gör att det säger inte jag för det är inte för mig, säger drängen. Och pigen säger att det är heller inte det för drängar, det är inte för mig. Så jag gör det, det är mycket sortvitt nu, men ni förstår vad jag menar. Idén är ju att vi har en idé i alla fall i Europa om att fler ska kunna se fler möjligheter. Och inte stoppa sig på grund av barriärer. Det är en del av den social justice. Vi har lärandeperspektivet i centrum. Och det är ju det här som vi har snackat om så länge. Och i Sverige i 50 år. Att vi ska färga in i det, alltså kunskaper om arbetsliv, utdannelse, karriär i den allmänliga undervisningen. Och vi har hela tiden misslyckats. Hela tiden. Det är inte så att vi har lyckats lite. Vi har totalt misslyckats. Fullständigt kaputt. Och det säger jag också till de svenska politiker. Det vill de inte höra. Men sådan är det. Och vi har rapport på rapport på rapport på rapport som säger det går inte. Vi måste finna någon annan väg. Och den väg vi fann är den som ni redan har funnit i Danmark. Och det är utdannelse och jobb heter det. Men den är ju inte så helt god heller, har jag förstått. För den är inte timsatt. Det är inte riktig styrning på den och så vidare. I förslaget från det nya förslaget i Sverige, där vill man också ha ett, det kallar man framtidsval. Och det ska också finnas icke den skola som ni är i, men i folkhögskolan eller grundskolan som vi ser. Jag tror icke det kommer att bli så. De gamla faun, de kommer att säga nej! Vi ska ha mer matematik, mer engelsk, mer dansk, mer plafs. Men vi ska inte ha någonting om framtid och sådana ting. Eller så säger de, det laver vi ändå. För det väver vi samman in i alla faun. Det har jag hört i 50 år. Och det har du också sagt inne på lärarutdannelsen. Där har jag jobbat nästan lika många år. Vi tar upp det här annars. Vi tar upp det här i alla våra fag och i lärarutdannelserna. Och de, jag kan tälla det, jag säger det till er. De lyver. Jag vet en person, hon är faktiskt med här, det är min kone. Hon är en eneste, och dina kamrater som var 20 stycken, de fick två uger om arbetsliv och utdannelse. Någonstans 1974. Någon sån ting. Och det är allt. Sen kom han till mig som var ansvarig för, det var i det här fallet var det folkskollärarutdannelsen. Så kom han till mig och sa, du, nu får vi inte plats mer för det här. Sen har de aldrig haft någon plats. Men det var i Malmö. Över hela Sverige var det ingenting. Hvordan ska man kunna undervisa om ett fag, om en kunskapsområde, ett kunskapsområde, hvis man inte har någon som helst utdannelse? Det är ju därför de har lärarlegitimation. Det är därför det är en profession, för de kan matematik, de kan, men nej, det här behöver de inte. Det får jag inte att gå samman. Det går inte helt ihop. Och det är det som vi jobbar med i många länder. Det är samma problem i England och det är samma problem, men man har kommit lite längre i Norge. Där är det ju timsatt. Och jag hade en examination med norrmän för inte så länge sedan när jag var där. Och det var lite fascinerande, för där hade jag lärare i fysik, i matematik, i samfundskunskap. Och de gick allesammans en kurs på, låt oss säga, 10-20 uger om arbetsliv, karriär och utdannelse. Och de var engagerade. Det här är väldigt spännande, sa de. Och nu ska vi undervisa i det här ämnet. I Norge heter det... Hjälp mig. Det kunde ni inte. Nej. Men de har ungefär det samma namn som i Danmark. Utdannelse och någon sånting. Och det är ju lite spännande. Här hade vi för första gången alltså en kursus där de fick en kunskap om det här ämnet. Det är ju den vägen vi må gå hvis vi ska bygga upp. Så när de kommer in i ungdomsskolan, där vi kan fortsätta med de här tankarna i vuxenutdannelsen, eller i så är det också viktigt att man får kunskap om vad händer, vad sker i arbetslivet, inom utbildning och så vidare, utdannelse. Det var också med i den här på IAEVG, för det är en viktig fråga. Karriärteorier, vad är nu det? Ja, för vem? Och vems perspektiv har vi? För karriärteorier, det drejer sig ju om varför blir det som det blir, hvis man spör så. Men då drejer det sig om utdannelse, jobb, karriär. Det är väl det som är lite dilemmat för en del vägledare. Att de kopplar inte helt det samman med jobb, utdannelse, karriär. Jag kommer till det. Det blir väl vid 3, klockan 3 eller någonting. Ta det lugnt. Ta det roligt. Och vad är vägledarprofessionen då? Ja, det är, må vi stanna lite vid. Men det kommer. Och balansrollen. Som jag plöjer att lära den. Så vi är balanskonstnärer. Och vi är inte de enaste. Men vi ska vara bevisst om att vi balanserar ibland mellan forskjellige behov, och det är inte alltid så enkelt. Och det ser väldigt olika ut världen över. När jag var i Turkiet för ett antal år sedan som en sorts så kallad EU-expert, då var min uppgave att vi skulle komma igång med vägledning i Turkiet. Sen fick jag ganska snart klart för mig att vägledning för dem, det var hvordan man styr de forskjellige grupper så att fler unga människor kom till erhvervsutdannelse. Det var det. Det var jobbet. Det är inte riktigt den vägledning vi tänker på. Och så kan det se ut i Kina, i Indien och så vidare. Att det är när vårt tal om valfrihet kommer, då kommer det att få problem. Och vad menar jag med multiinstrumentalism? Ja, det kommer jag till, för det är min avslutning. Det är det jag menar, att det är faktiskt det vi är. Så här kan det se ut. Ni ser det här från OECD, ganska ny rapport. De jobbidéer som föreslog av 7, alltså de 7 år, det är i stort sett det samma som vad de när de är 17 år drömmer om. Och det är för att stereotyperna sättes tidigt. Och så vet vi vad det är som påverkar. Och så har vi, som OECD säger om och om igen, det är icke balans mellan behoven i arbetskraften och ungdomarnas drömmar. Det har vi redan, och det får konsekvenser på sikt. Men man måste ju spöra sig då, visst det är så tidigt, vad kan vi då lära? Kan vi skifta människor? Kan vi få dem att se utanför boxen? Ja, det är klart vi kan. Men det är, man ska vara bevisst om att det är en hel räcka med jobb. Det här är faktiskt en del av det valutrymme. Ni förstår vad det är med valutrymme. Det är det som man kan tänka sig. Det är en svensk forskare för många år sedan som snackade om det som de känner till, de unga eller de vuxna. Det kände, de okände. Det som de menar, det kan jag tänka mig. Nej, det är inte för mig. Och så har vi det som är möjligt och icke möjligt. Och det är mer sånt som ålder och farveblindhet. Och det kan stänga ut en del. Vad jag menar med den bilden, där uppe är det många människor som är. Det är allt. Det är den lilla hörne som de kikar på. Och vår uppgave, en av våra uppgaver, är ju att visa på hela fältet. Det finns så mycket mer. Och då vet ni vad som händer. Då blir det lite... Människor gör motstånd eller genstånd eller... Därför det är... Nu begynner vi att komma utanför liksom min trygghetszon. Och vad lär vi då? Ja, det vi kan lära, och det vet ni gott, det är ju sådana ting som erhvervspraktik, goda förebilder som kommer in och snackar och som vänder lite på synen. Alltså det är en hel räcka med initiativ. Och nu kommer jag till det som är en poäng. Det räcker inte med att snacka med dem. Och det är det många svenskar som tror. Hvis vi kun får 5 samtal, då skifter det. Men det sitter så dypt. Vi må också ha erfaringer. Vi må jobba med värderingar, med normer. Och det går inte bara kun snacka. Men det är en del i det. Det är det. Så, här har ni lite av de dilemman jag redan varit inne på. Men jag stannar inte med dem. Och nu ska ni hjälpa mig här så jag håller min tid. Då går jag över här. Vad sa du? Gott. Det var gott om tid. Ja, men då stannar vi. Ta det lite roligt. Har ni fått vatten? Det skulle jag behöva. Men förstår ni vad jag säger? Nej, det var lite tvivel. Ja, ja, det är gott, tack. Jag vill gärna att det har relevans också för er vägledningsuppgave. Det behöver ni inte svara på, men jag ser det. Men jag vill gärna betona alltså det som är professionaliteten. För det är också i Danmark ett visst dilemma. För här begynte man ju många gånger som lärare. Och sen step by step, det här ju, jag har jobbat samman med Peter i många år. Vägledarutdannelsen var, om jag huskar rätt, nu får ni inte bli förgrymmade. Men jag huskar det var kanske 8 uger och någon sån ting. Och sen har det ökat hela tiden. Och då kommer man ju i det, är det här en profession? Är det det som man förr i tiden sa, en semiprofession? Vad är det för något? Och det, ni som har kikat lite på de internationella diskussionerna har måske sett att man har en hel räcka av forskjellige typer av vägledare runt om i världen. Vi har den skandinaviska som mer och mer blir en sorts profession heltid. Men vi har ju dem där man kombinerar psykologi, en psykolog och counselor-traditionen, som i Kanada exempelvis. Och det ser man också när man kikar på vad de snackar om. Då blir det en mer terapeutisk inriktning på, de är mer intresserade av samtal. Jag såg att du sände till mig, jag fick en bild här från en av de kanadenska professorerna som visade en gammal bild som drejer sig om hur människor reagerar vid unemployment. The rollercoaster, ni vet att det går upp, det går ner och så om allt går väl så kommer man sakta upp igen. Och det är ganska typiskt för den typen av background som counselor har. De jobbar mycket med födelser. Med den typen av nära kontakt på en mer psykologisk nivå kan man säga. Och så har du läraren som kombinerar att vara lärare och undervisare med en vägledaruppgave som man har i många länder. Och som betyder att man är liksom ofta heltidsstuderande lärare. Men vägledning blir kun en lille bit som man inte är helt klar över vad det är för något. Och så kan vi gå vidare på den måden. Det finns kombinationer av andra slag också. I Tyskland har man ju en arbetsförmedling. Alltså arbetsförmedlingsutdannelse. Och sen går man till skolorna och jobbar. Och är en resurs i skolorna. Men man har inte den pedagogiska utdannelsen. Och så vidare. Så man kan lite spöra sig. Vad är egentligen professionen för något? Och då blir det mitt svar. Precis som jag har sagt innan. Jag kommer till det. Japp. Så, det här ska vi nog inte stanna så länge vid, men jag vill gärna visa det. Det är en klassisk bild som Peter och Rie och alla vad de nu heter här i Danmark har visat i sina avhandlingar. Den kommer liksom hela tiden tillbaka till den. Alltså, vad betyder vägledning? Och vilken betydelse får vägledning i ett samfundsperspektiv och individperspektiv? Och här drejer det sig om, ska vägledning leda till förändring eller ska det vara tillpassning, heter det nog på dansk. Och är det blicken på vad samfundet behöver eller på individen. Och det jag visar med den här ringen det är att de flesta vägledare, för jag har lavat flera undersökelser där jag har spörat vägledare. Var är du någonstans? Var vill du placera dig själv? Och många hamnar i den här icke-styrande, icke non-directive, som jag tror Watts från begynnelsen sa. Och det hänger lite samman också med det som Carl Rogers snackade om på 50-talet, the non-directive counseling, som har översatts fascinerande nog i de nordiska länderna med råd. Alltså give advice, eller ge råd. Jag har förstått nu efter några år att ge råd är också lite förbudt i Danmark. Är det så? Det var lite blandat. I Sverige är det första ting som en vägledare som blir vägledare lär sig, det är att ge råd. Det är förbudt. Du ska inte ge råd. För då kommer det ju och tillbaka måske och säger, men det var du som sa att, eller någon sån ting. Och hvis man väcker dem mitt i natten och säger rådgivning, så kan man nästan föda, vad hemskt. Så där är en hel, vi har lite sådana sortvita ord. Kompensatorisk säger vi i Sverige. Det betyder social justice. Det är ett väldigt fint ord. Så hvis ni väcker dem mitt i natten så blir det mera. Ett annat fint ord som också gör att de sover gott. Det är process. Då har man skapat den långa processen och så kommer folk ut och är nöjda och de har fått jobb och det hela. Så det finns lite sånt sortvitt. Men vad betyder det egentligen? Jo, det betyder ju mer det som vi ser här. Det betyder att vi ska inte styra människor. Koppla inte samman det med rådgivning. Det är två forskelliga ting. Vägledning, vad är det för något? Ja, det är att man leder vägen. Det skulle jag vilja säga, det är ganska styrande. Kom här. Give advice, som det heter på engelska. Det är helt naturligt i Amerika också. Det är ingen som förstår när svenska vägledare säger vi ger inga råd. De förstår inte, va? Och jag huskar en konferens med ungefär lika många som nu, men det var vägledare och så var det en regional politiker som snackade och sa, ja, sa hon, och det är ju gott, sa hon, visst ni som vägledare kan ge ett och annat råd till de unga människor. Och jag kände, jag satt där och tänkte, nu kommer reaktionen. Och det gick 3 sekunder, så var det åtminstone 15 armar upp i luften. Och så fick hon ju spöra, hon stod ju alls icke att hon hade gått över gränsen. Och så spöra hon, ja, vi ger icke råd! Så är det med det. Nähä, undskyld, hon förstod ingenting. Och där sitter vi nu. Hvis vi inte snackar ett språk som man förstår. Hvis vi skapar ett egen professionell liten där vi har de här begreppen. Så blir vi inte begripliga för dem utanom. Så jag vill att ni, precis som i Sverige, kast rådgivning. Säg, vi styr inte. Det är rimligt. Det är faktiskt ganska rimligt att vi gör. Men råd, och nu kan jag förtälla en ting. Ni ger råd. Det vet vi. För vi har lagt ett antal undersökelser som visar att råden som ni icke ger. Nu vet ni att det är, nu snackar jag Sverige. Forget Sverige. De sipprar ut. Det kommer ut ändå. Så när de unga människor frågar, vad synes du jag ska välja? Synes du jag har gjort ett gott val? Så säger vägledaren, det är icke jag som ska välja. Det är du själv. Men på någon måde så ser eleverna, aha, hon tycker inte det var ett gott val. Så vi ska måske fundera lite på hur vi hanterar den spörsmålen. Och den nästa spörsmål, när de säger sådan, vad synes du jag ska välja? Så säger vi, nej, det är inte jag som ska välja, bla 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 bla. Fina ord och så, du ska själv komma till insikt. Så säger du, så stirrar du, så säger du, visst, du var mitt töj. Vad skulle du då? Alltså, människor har ett behov att få någon bekräftelse på någon måde. Det är balansegång. Och den tror jag ni kan klara gott. Men icke kun bara, nej! Det tror jag icke på. Jag tror också på, hvis vi ska lära individförändring. Och individförändring som står där uppe. För det är det många vägledare sätter kryss i. Att de vill gärna kunna förändra. Vad menar de med det? Ja, de menar just det att vi ska få människor att titta, kika utanför boxen. Och då må vi också hjälpa dem att se ur den boxen. Och då får vi ibland vara lite mer aktiva. proactive. Det är där vi kan bruka många forskjelliga medel, som jag sa innan, med världspraktik, förebilder och mycket annat. Så jag ska inte spöra er. Men ni kan fundera på det. Vad säger samfundet? Vad vill det att ni ska vara? Är det kontroll, om vi går tillbaka? Är det här status quo? Vi ska anpassa, tillpassa, och det är samfundets behov som är det viktiga. Ja, de har nu lite dubbla budskap de också. På en måde vill man att man ska fylla de lediga, de tomma kassorna. Och på en måde ska människor säga, jag har valt själv. Och det är liksom en av dilemmat. Och vad vill ni vara? Det är en sån god spörsmål ibland. Så vi är balanskonstnärer. Och det är ju det här som inte kun drar sig om individ och samfund. Det drar sig om det jag sa innan med, vad synes du jag ska välja? Hvordan hanterar vi det? Ska vi diskutera framtida utdannelser eller mer? Vad vill jag med mitt liv? Alltså den mer existentiella spörsmålen som vi kommer in på ibland. Jag har en vägledare när jag lavade analys av samtal. Och där gäller det att finna sin professionella roll. Och så hade de snackat ganska länge. Och så säger vägledaren, och det är ganska typiskt när man närmar sig slutänden som vägledare, synes att det, nu är det dags att sluta. Många gånger summerar man. Eller så spör man så, är det något mer du vill spöra mig om? Och då säger den här eleven, den här unge eleven, ja, jag har en hel del problem i livet. Då är det liksom en möjlighet. Man kan säga, är det någonting du vill snacka med mig om? Men den här vägledaren sa, ja, så kan det vara i livet. Ja! Och där kan man säga, där var dörren lucken. Så det var en icke så empatisk vägledare. Så hela tiden har vi liksom forskjelliga måder att hantera det på. Hvordan ska vi hantera reklam? Alltså det med att de vill ha in överallt. Marknadsföring, allt det finns ju nu överallt. Ja, och en hel del annat om balans. Man kan snacka också om kort sikt och lång sikt. Ska vi snacka om det här 2 åren? Ska vi linjera lite längre fram? Eller vadan ska vi lära? Eller ska vi måske kunna med tidslinjer eller vad man nu jobbar med, ska vi göra bägge delar? Vi kikar lite på kort sikt, men vad får det för konsekvens hvis du kikar på lång sikt? Det är sådana ting som, och då förstår ni att jag älskar att man ritar i vägledning. Det tror jag är ett fantastiskt. En gång var det en som sa till mig, men du snackar så mycket om att rita i vägledning, alltså skriva och rita. Ja, det gör jag så. Men har du tänkt på att det är inte alla som är visuella? Ja, det har jag så. Men har du tänkt på så att bara för att jag ritar så har jag inte slutat att snacka? Alltså det auditativa är ju där ändå. Jag kunde föra in ett medel till, ett redskap till, ett verktyg till. Nej, det var måske inte så. Så vi är forskjelliga, det är vi. Men man kan jobba med många verktyg på en gång. Professionalisia. Det var jag fick en idé när jag skulle säga någonting om professionalism. Det var, hvordan är det med en sygeplejerska? Hvordan beskriver de sitt jobb? Och då fann jag ju att de beskrev det med omsorg, med en del vetenskapliga termer, men de må ha kännskap om medicin, de må ha kännskap om sjukdomar och så vidare. Alltså det är ett helt multivariat av kännskap. Och så spör jag svenska vägledare, vad är det då ni kan nu som inte andra kan? Vet ni vad de svarar? Sitt nu lugnt och roligt. Då svarar många av dem, samtal. Ja. Så det har man inte i andra professioner. Nej, men vi har den längsta utdannelsen, var det någon som sa till mig. Vad det nu spelar för roll, när ingen vet om det. Men det är rätt fantastiskt. Istället för att kunna se att vi arbetar faktiskt med utdannelse, jobb, värv, karriär och människors framtidsplanering i det spannet, så snackar du om samtal som vi säger en färdighet eller en skills. Det är då då når man inte fram. Det är då som skoleledelsen säger, ja, ser många skolledare som jag intervjuar. De snackar om vägledning och vägledning och vägledning. Jag vet inte helt vad de menar. Alltså vi må ju, man ska inte kunna lämna en utdannelse som vägledare och inte kunna lära en definition på vad är det jag lärar? Och vad är det jag vill lära? Vad är min profession? Och det gör de. Jag såg nu på nätet att de hade en diskussion, för det var en vägledare i Sverige då som spörade, min skolledare har spörat mig, kan du fortälla mig vad vägledning är? Och då skrev hon, jag vet inte vad jag ska svara. Och då skulle hon få tips, alltså idéer från de andra. Ni vet, det kommer en hel räcka. Det var inte en enda som hade en definition som var OK från min horisont. En sa, du är spindeln i nätet. Säger man det på dansk? Hjälp mig. Spindeln i nätet. Edokopp heter det, ja. Edokopp, ja, nu huskar jag det. I nätet. Och så kom det samtal. Jag hoppas ni förstår, vi må ha en bredare och tydligare definition. Annars kommer vi att hamna någon annanstans. Det tror jag är ganska viktigt. Jag vill stanna lite vid det, för det är viktigt att kunna beskriva sin kompetens och sin profession. För alla professioner prövar och jobbar med att beskriva och vill ha legitimationer och vill slå stora stängsel runt. Känner ni det? Det är inte kun sygeplejerskor, det är lärare. Vi har i Sverige en grupp som heter fritidspedagoger som jobbar med unga människor på fritiden. Utanför skolan, de vill också ha staket. Det är kun vi som ska göra det, ingen annan. Alltså alla försöker finna sin professions. Jag gillar inte det helt. Men om det nu är den arenan vi spiler på, och det tror jag det är, då må vi också bli duktiga på att självbeskriva vad är det vi kan som vilka andra kan. Det tror jag är en ganska vitsbörd. Jag vet inte om jag har er med mig nu. Ja, det är gott. Tack. Ja. Och vad skriver man det då? Ja, jag skulle vilja se, och nu må vi ha lite morsomt också. Så jag skulle ju flytta denna, men jag kunde inte få ordning på att flytta bilderna här på morgonen. Det här är väl den är rätt god. Världens sämsta, det förstår ni. Ja, han är inte dansk. Dåligaste, tack. Och han är inte dansk, han är inte svensk. Och han har sagt det själv. Men han spelar någonting som jag också synes är viktigt. Det är att när vi har den här balansegången så finns det inte alltid några klara svar. Han heter Ram Wallace. Och han mötte Alan Shearer. Jag såg en bild på Alan Shearer igår. Han är en gammal, nu är han gammal. Men han var en professionell fotbollsspelare, en av de största i England. Han skulle satsa på fotboll, men då sa Ram Wallace, nej, det är inte för dig. Han blev en av Englands högst avlönade spelare och han spelade som proffs i många, många år. Men han mötte också Mark Knopfler i Dire Straits. Och han sa till honom, nej, du kan inte satsa på musik, du kan inte ens spisa för dagen. Och det blev ju, som det står här, Dire Straits och Mark Knopfler fick väl en del mer än kun mat, spisa för dagen. Ja. Så varför? Ja, Ram Wallace sa, han var formad av den, ni ska inte läsa så mycket om industrianda, alltså den tiden, men han var formad av tiden. Och det är det vi ska huska också. Du måste skaffa dig ett riktigt värv och du ska försörja dig. Och det är många som säger det idag också. Många föräldrar som säger till sina barn. Men den kulturen finns också parallellt med andra kulturer. Och han var verksam i den typen av geografisk ort där man hade den typen av värderingar. Och det är intressant, när jag har visat den så är det många vägledare som har kommit fram till mig. Nu är det svenska. Och så kommer de fram till mig och säger, ja, jag har gjort detsamma. Jaså? Ja. Och så berättar de om en svensk, också fotbollsspelare, det är många gånger musik, kultur, alltså de här lite annorledes värld där man liksom säger nej. Och han blev proffs i England och han var den enaste svensk som har vunnit cupfinalen i England, alltså the cup final. Och han blev också avrådd, men han gjorde det i alla fall. Och det är ju många av de här människorna, de har lärt i alla fall. Nu stämmer det ju inte på alla. Det är ju det som är dilemmat. Det finns en del av dem som tror att de kan bli, och det är ganska många som tror att de kan bli professionella fotbollsspelare. De tror jag finns i Danmark. De finns i Sverige. Där har vi ju Zlatan som ett liksom, jag ska bli en ny Zlatan. Men man må ju liksom navigera med försiktighet i den här världen. Och det kanske Ram Wallace ger oss en lille tanke ställer om. Och så här ser jag en ung pige till mig när jag spörde henne om råd. Ja, man ska förstå och ge råd. Men inte påverka, är ni med? Icke styre. Det vägledarna ska icke säga att det är gott, för då blir det lätt att man glaver det. Om de gör tvärsen om är det heller icke gott, för då är det som de icke bryr sig. Det är bättre med någon som bryr sig, men måske icke för meget. Ni kan riktigt föle, va? Ja, men så är det ju när vi möter människor. Det finns inga klara svar. Vi kan inte säga sort, vitt. Det är de här gråtonerna som kommer igen. Det tror jag vi ska huska många gånger. Så kärnkompetenserna när de har kikat på det i Europa. Det är alltså de här. Vägledningen, career counseling. Ja, det är den individuella i huvudsak vägledningen. Career education, det är hurdan vi som vägledare är med och inspirerar. Ser till, arbetar med det pedagogiska perspektivet så att unga och vuxna människor får kunskap om arbetsliv, förändringar, hurdan man skriver en CV eller hurdan man klarar en ansättelseintervju och allt vad det nu kan vara. Och sen, det var lite svårt att se där nere, men det står assessment and information. Och det är alltså informationsdelen och kartläggningsdelen. Vad behöver den här personen? Det är det som drejer sig om, som jag tror de amerikanska forskare sa, ska vi ha underserving och overserving? Är ni med? Underserving är ju när vi ger lite för lite. Overserving är när det blir lite för meget. Overserving, det kan vara ganska gott. Och nu är jag lite ironisk. Det är när man har det riktigt gott samman med en vägledningssökande. Och man följer att man snackar gott samman. Och som en i, du sa vägledningen närbildade. Det var en som sa det, som jag har citerat på baksidan av den boken. Ja, vi hade det riktigt gott samman, min vägledare och jag. Och vi snackade och vi snackade och vi snackade. Men sen följde jag liksom, jag kom ju ingen väg. Jag kom ju inte vidare. Det är overserving. Det är när man alltså har det gott. Men det blir liksom ingen redskap, inga verktyg för framtiden. Ibland har jag kallat det för relationsmys. Och det är svenskt. Men jag tror jag översatte med att ska vi hygga oss? Eller ska vi ha redskap eller verktyg för framtiden? Och du ser väl någon dansk här. Ja, man kan väl lave bägge delar. Och det är riktigt. Men man kan inte kun lave det ena. Det kan vara gott att man får en relation, fungerar samman, men de ska också få något med sig så att de kan gå vidare i livet. Så de följer att jag är på väg. Och det är med i den delen. Och det vi ska huska här är att i Sverige har också information varit nästan lite så. Vi ska inte informera, vi ska vägleda. Det har varit lite magiskt så nästan. Halleluja. Och jag har sagt det, självföljligt ska ni informera. En del av vägledning är att informera. För man kan inte läsa allt på nätet. Och visst man läser på nätet så har man inte helt förstått. Man kan inte summera samman, man kan inte sortera. Ni ska vara goda på att informera också. Och det är en del av vägledningen för mig. Och så har vi naturligtvis social justice som alltid är med. I alla fall så länge vi är kvar i. Vi ska måske gå över till Polen och Ungern och sådana länder. Men hvis vi håller oss i de gamla länderna som Tyskland, England, Danmark, Sverige, Norge och så vidare, så är social justice en viktig del. Trots Brexit. Career service management, det är ju helt enkelt den administrativa delen att styra och hantera och planera sitt jobb. Och jag har kallat det för fyra ben. Samtalsbenet, där vi informerar, synliggör, motiverar och mycket, mycket annat. Lärandebenet, där vi planerar och genomför forskjellige läraraktiviteter, lärandeaktiviteter inom det här området. Informationsbenet som jag har snackat om hvordan man strukturerer, klargjør og så videre. Det er jo også sånne ting som at man måske er med og laver en hjemmeside, man er med og bygger opp en informasjonshjørne, eller hva det nu er for noe. Det er jo også et jobb som skal laves. Og det kompensatoriske benet som vi ser, social justice, synliggjøre det vi kaller normer og vurderinger som får mennesker at forminskes og ikke se at det finns en hel rekke med andre muligheter. Sen kan man måske ha et sista ben, og det er kanskje det administrativa benet, som jeg vet at en hel del i Sverige er det, i voksenlæringene er det meget administrativa oppgaver. Har ni det også i Danmark? Med studieplaner og en hel rekke med, og det finns ju också på andra nivåer, man ska lära utbildningsplaner, individuella, bla 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 bla. Så det är en hel del arbete, det är jag klar över. Men här ser vi, samtal är en del i det, och det är en viktig del. Men vi måste kunna se mer än de tingen, vi måste kunna visa på mer än de tingen. Hvis vi kikar på, om ni vill ha en definition, så finns ju ELPGN, jag tror inte den låg där, men det är European Learning Guidance and Network som har gjort och finns på nätet. Och där kan ni få bra definitioner på vad vägledning är. Och det kommer hela tiden tillbaka till att det handlar om utdannelse, värv, karriär och planering av framtiden. Sen ska man stötta, summera och så vidare. Så, därför plejer jag att sammanfatta det med att säga att samtal är ett viktigt verktyg. Men vi kan komma i det jag kallar det begränsade. Och det vet jag inte slett vad det heter på dansk. Men ett mera limiterat. Heter det begränsat? Det var fantastiskt. Och det dynamiska samtalet. Där vi kompletterar samtalet med allt det här med karriärundervisning. Besök på forskjelliga platser. Praktik. Gästföreläsare, skuggning, det betyder ju att man är med en verksam under en dag eller två dagar. Intervjuer som man kan sända iväg. Alltså att man bygger upp en kändskap så att samtalet blir dynamiskt. Då tror jag då kan det bli ett gott samtal där vi kan komma vidare. Och här kommer det också, och det tror jag vi ska ta på lördag, eller blir det måske fredag afton. Ni kan kika lite på de här dubbla rollerna. För vi ska ju bredda, öppna nya perspektiv. Det låter fint. Och samtidigt ska vi ge kunskap om arbetsmarknad och vad det är som ska. Det är en balansgång. Vi kommer inte ifrån det. Vi står där och vinglar. Det här vill jag se, för vi har ju en hel del här som möter vuxna. Och därför vill jag gärna, det finns med också i vägledningen närbilden, om jag huskar rätt. I den boken. Men idén med den är bak. Vi ska inte fastna, men jag ska visa lite på det. Att människor som kommer till vägledning, särdeles när de har kommit upp lite längre mer i åldern, så är livet lite mer komplext. Med en hel räcka med andra ting som förstyrer på någon måte möjligheten att företa val. Det är det jag har kallat för förändringstillfälle. Man behöver hjälp att hantera mer sociala problem. Man kan ha personliga problem med angst på forskjelliga måder. Man kan ha psykisk ohälsa och så vidare. Man kan ha haft en lång period av mobbning när man gick i folkeskolan. Och den sätter spår. Jag har varit i ett stort projekt med de ungdomar som icke fullbordade ungdomsutdannelse. Och jag mötte dem när de var 21, 22 och 23. Jag hade follow-up interviews med dem. Och det som var en röd tråd, kan man säga, för många människor, det var att de har farit illa. Icke i skolan sig själv, utan med andra unga människor. Alltså mobbing som har satt, och det sätter otroliga spår. Och hvordan de visade, men de fortällde mig hvordan de gick andra vägar från skolan för att de inte skulle möta sina och de blev utsatta för både det ena och det andra. Och det mest fantastiska var att skolan kunde inte hantera det. Nästan ingen av dem. Utan de här som lavade de här tingen, de klarade sig. Och det var de här eleverna som fick flytta på sig. Och där tror jag, det lever vi fortfarande med, mobbingkulturen. Och då får det ju spår. För det är inte någonting som har försvunnit. Man har mindre förtroende. Man har liksom, man har blivit lite nedtryckt. Och det får betydelse för hur man ska hantera sitt liv. Och så kan det vara ryggen och händer och hälsoproblem, allergier och sådana ting. Vad jag vill se med den här bilden är att när man ibland går in i vägledning. Och jag ska ju fortälla vad insikt, utsikt, framsikt är. Men det tror jag ni har börjat förstå nu. Kunskap om mig själv, kunskap om alternativ och hurdan ska jag gå vidare. Då kan man inte alltid springa rakt in i det. Jaha! Utan man må jobba med de ting där uppe. Och i en del fall, i det här förändringstillfällen, så är det inte ni som ska jobba med det. I en del fall så kan ni klara det. Men man ska huska det, man kan inte löpa för hurtigt i en del fall. För de människor, de trillar tillbaka. Och det såg jag i den här undersökelsen, vägledningen närbildade. Det var ju arbetsförmedlingen, vägledare på arbetsförmedlingen i Sverige. Men det var samma problem att de satte igång en åtgärd, en handling. Men de var inte färdiga för det, de människorna. Och vad hände? Jo, de kom tillbaka efter 6 månader och moské hade de gått ner en bit till. Och så fick de byn igen. Det goda tingen som sett från politiker och andra sidan, det var att hvis man fick in dem i någon praktik eller någon sånting, då blev det kryss, de är igång. Men att de var igång på villkor där de måske inte ens var på jobbet eller så, det syntes ju inte i statistiken. Och 6 månader sedan fick man byn igen. Så att idén med det här är ju att man måste jobba när det kommer och i rätt tid. Och så må man också inse som vägledare att jag kan inte hantera allt. Det finns andra professioner som kan hjälpa mig som resurs eller samman eller att vi lämnar över problematiken. Ja, nu var det den igen. Den här får ni med er som en lille gave. Det är också en rapport från en analys av här är vuxna människor. Vuxna människor som man har gjort en typ av livsanalyser. Och sen har man prövat att göra en beskrivning. Vad är det för någonting? Och det man kan se här, det är en sorts teoretisk teorikonstruktion ifrån människors liv. Men ni ser att de sociala bakgrundsfaktorerna, det är de som sätter, liksom sätter starten. Vad har jag med mig? Habitus, som Bourdieu snackar om, alltså klass, kön, etnicitet, kapital, socialt kapital och så vidare. Och sen kommer det däremot upplevelser, erfarenheter och så går det vidare. Och här har också vi kunnat se slumpen. Ser ni det som Crumbles bland annat har pratat om, en av de stora karriärforskarna. Alltså planned happenstance. Människors liv förändras. Det är inte kun social bakgrund, psykologiska, mer sociala, psykologiska faktorer. Det är faktiskt också slump och tillfälligheter som inträffar ibland. Och när man spör de unga människor som jag har på utdannelsen i Malmö, så ber vi dem att kika lite på, kan ni finna någonting i ert liv? Det är måske 25 år eller 27 eller 22. Är det någonstans i karriärutvecklingen där ni kan se att det har funnits tillfälligheter? Och det är nästan alla kan se det. Att jag visste inte om den utdannelsen, men jag träffade en person som förtällde mig, det finns ju också en utdannelse till. Alltså hela det här ska vi också ha med i bilden. Att det är inte kun sociologi, psykologi. Det spelar också roll med tillfälligheterna. Och det är det som den här karusellen visar lite om. Och sen har personen i fråga, och det finns många fler roller, visat på, nu blir det engelsk. Alltså som resande, hvis ni tänker vägledningssökande som resande, så kan det ha lite olika sätt att beskriva sin resa genom livet eller så långt de har kommit. En del är traveler, package traveler, jag vet inte vad det heter på dansk, men alltså det är ju de där som far ut i Europa, va? Ja, med en early booking. Andra är en interrailer med en open biljett. Och det har den här icke-erfarna travelern som knappast har varit utomlands, alltså inte har prövat någonting egentligen i livet. Och där har man ju möjlighet att kunna ge möjligheter att se andra ting genom praktik och så. Den hoppar vi. Det är svenskt. Men den är riktigt spännande. För det är, ser ni bassängen längst till höger? Det är från Lunds tekniska högskola. Det var en sån där det skulle rinna vatten här. Ni ser vattnet, måske inte längst ner, men vattnet här rinner ner och så kom den här och så kom det här och så kom det här. Och det rann och det gick sönder och det kom vatten åt alla håll och kanter. Alltså det var en installation, som konstnärerna säger, artisterna säger. Den fungerade inte och den finns inte mer. Men jag såg ju att, men det här är ju målstyrning. Och det är sånt som man har i Sverige, det tror jag inte ni har i Danmark. För i Danmark säger de, så ska ni lära det och så gör ni det. Men ni kan se alltså att bassängerna, här kommer det vatten och direktiv och anvisningar. Men hela vägen så är det alltid någon som tolkar det. Och så förändrar, och så lägger vi till lite, för vi må ju tolka också lite. Och så kommer det. Och till slut så kommer vi här. Ner. Ni har inte så många i Danmark. Vi har så många på vägen. Så det, här är det nästan, husker ni viskleken på kalas? Det tror jag ni har haft kalas, födelsedagskalas. När man begynner i ena änden och så viskar man någonting och så går det runt. Ni är med? Jag tror inte vi ska ta det här, men det blir 300 viskningar, det var spännande. Och så kommer det fram dit, säger vi, och så får man någonting. Och så griner alla. Det var inte alls det som vi sa. Men nu menar jag inte att det är så det ser ut, men man ska... Den slutsats som man ska träcka från det här, det är att du ska inte se så mycket på alla de här målen och anvisningarna. Det kan jag säga nu, för nu är jag pensionist. Du ska inte kika så mycket på det. Du ska kika på hur det ser ut där du jobbar. Vad är villkoren? Gräv där du står. Försök att se vad är där för något. Vad spelar människor för forskjelliga roller? Vad syns skoleledelsen? Så när vi har haft kursus för vägledare så tvingar vi dem. Och det synes jag är det gode. Vi säger, du ska snacka med din chef, din ledelse. Du ska snacka med forskjelliga som du jobbar med. Och du ska lära intervjuer. Och du ska ställa de obehagliga spörsmålen. Vad vill du att jag ska lära? Och liknande spörsmål. Och då får du dialog. Och så kan man begynna och säga, vad lär vi för någonting? Och utifrån det kan man också sen säga, vad vill vi? Och så kan man begynna och få en strategi. Så det har varit liksom ett viktigt kursusmål i många av de här kurserna. Nu förstår ni mer vad de här konstiga bubblorna är för något. Och då kommer insikt, utsikt, framsikt. Som jag kallar, och nu är över till Sverige. Men kan man säga så på dansk? Insikt, utsikt. Förstår man det? Oj, det var ju gott. Så här. Ska ni se. För när jag har, det här har jag presenterat för elever. Alltså människor. Och de har fått en liten bild i det som ni såg där. Och så har jag skrivit några nöjelord. Vem är du? Vad kan du? Vad vill du? Och så har de fått... Och de är direkt på. De förstår direkt vad det drejer sig om. Och det är det jag menar. Det är en god ting. Vi ska inte stå snurra runt så mycket. Utan gå på det. Vad är det du behöver? Vad ser du att du inte har med dig? Och det svarar det här, utsikt och framsikt ska skolan hjälpa mig med. Men också insikt. För det är svårt att veta hurdan man är. Man borde alltså snacka mer om hurdan man är som person. Ni ser, jag har lagt in lite danska ord. Ja, det är inte så ofta. Jag tänkte mer på insikten. Jag visste vad jag ville. Men sen började jag bli lite tvivelsam. Jag vet inte, det känns som jag har all tre, för jag vet en del. Kanske... Veta mer om vem jag är som person, alltså insikt. Kan ni nästan följa processerna i här inne? De begynner att reflektera, vem är jag? Vad passar jag in? Samma här, det var en fantastisk person. Jag vet ju allt. Men framsikt kan förändras. Man kan se det var gott om självförtroende där. Jag skulle behöva mer av insikt och framsikt. Utsikt har jag inga problem. Men det är inte det viktiga är att de förstår, vi får en god utgångspunkt för att snacka om det här tingen. Vad vill du att vi ska gå vidare med? Vad tror du vi ska stärka med? Och vad ska du reflektera mer över? Det är så jag vill använda det. Jag tror jag ska springa vidare då mot den sista delen. Alltså, ni är vid liv. Eller? Ja, det är gott. Men det är ju lång tid. Och helt fel språk. Och dessutom från Sverige. Ja. Men jag har det gott i Danmark. Så don't worry. Det här är hur de förberedda eleverna i den undersökelsen vi lärde. Men då ser ni det som jag tror ni redan känner till. De är mer förberedda för ungdomsutdannelsen, som de här var 16 år, än vad de var för arbetslivet. Jag har sett samma resultat i de danska undersökelser. Alltså man har mer kortsiktigt perspektiv i den tiden. Och sen har de nästan inte fått, de har inte fått så mycket. Det här är aldrig, vi har aldrig fått det här. Alltså hur jag förbereder mig för en ansättelseintervju och så vidare. CV, det minskar. Alltså det är lite om arbetslivet kan man säga. Och det tror jag man kan begynna med tidigare. Och det är också det vi försöker ta fram i den boken som jag snackade om. Alltså hur ska vi få in mer av det här i undervisningen så att unga människor är bättre förberedda. För en sak ska man huska. Unga människor går längre tid i skolan än någon annan generation har lärt before us. Det tappar man faktiskt bort. När jag begynte, det var på 1800-talet, då hälften av mina elever, eller någon, nästan, de gick inte till ungdomsutdannelse. De gick rätt ut i arbetslivet. Nu går i Sverige 8,5% till ungdomsutdannelse. Det betyder ju inte att de går vidare sen, men de går in. Och varför? Finns inga jobb. Inga jobb. Och det ökar i hela Europa. Andelen så. Men det är ju inte. Sen spörde vi nu i den sista undersökelsen. Jag har spörat det 3 gånger. Var många av er skulle, visst ni hade möjlighet att lära någonting annat, alltså ett jobb eller så, istället för att gå in i ungdomsutdannelse, var många skulle vilja lära någonting annat? Vad tror ni de svarar? Hur många procent tror ni säger att de skulle vilja lära någonting annorledes? Nu är det alla, alltså det är ett representativt urval. Så. Procent. 10-budet, japp. Ja. 30, det är 50 det. Ja. Det. Nu kom det lite högt. Alltså, vilken budgivning. 10-30. Alltså, ta det lite roligt. 10 och så. 12, ja. Kom. 20. Ja, om du går ner lite. 25. Det var 25. Det har det varit hela tiden. Och drängar har varit fler än pior. Nu den sista undersökelsen. Och det förvånade mig. Och vi har ingen förklaring. Nu var det 40%. Och det är ju inte gott. Från 40% går in i ungdomsutdannelse. Då är det ju en utfordring för de som ska jobba där inne. Som lärare och allt det. Så att, jag menar, man ska vara klar över att det är ett nytt landskap på många måter. Och det ställer nya krav på hur man ska möta också unga människor. Ja. Det här är lite till alla lärare. Men det får ni läsa om på fredag och lördag. Alltså att de gör många goda insatser. Problemet är att det räcker inte. Det som händer är, och det är ingen kontakt med arbetslivet tillräckligt. Så det här är vad vi säger i Sverige. Vägledning i bred bemärkelse, och det är den vägledning som alltså ska jobba med att få in det i hela undervisningen. Det har misslyckats. Alla lärare skulle ta ansvar, och det är ingen anklagelse mot lärarna. De har inte haft möjligheter, de har inte kunskap, de har inte motivation. De har inte fått någon förutsättningar för det. Men de tar inget ansvar. Men vägledning fyller ändå en viktig funktion, visar en hel räcka av våra studier. Den är viktig för individerna, den är uppskattad, den leder framåt, den ger verktyg. Men det är också en hel del ting som inte är så gott. Alltså insikten, självkännedomen, den får inte tillräckligt med plats. Det säger eleverna själv. Man har inte så mycket evalueringar och uppföljningar av sin verksamhet. Och det finns också svaghet i att kunna förmedla information och sådana ting. Många gånger blir det overinformation. Så då får man spöra sig. Är det organisationen, vägledarna, strukturerna och så vidare? Eller vad är det som hindrar? Det är egentligen en spörsmål till våra politiker. Nej, politikerna jag pratar med till en sådan grupp. Det behöver ni inte svara på. Men ni ser problemen. Vi har gjort en lille modell här där vi har visat på att i alla de här nivåerna, den beslutande nivån, den verkställande nivån, de omgivande resurserna, så må man jobba samman. Och det är det som är vårt dilemma i Sverige. Att vi jobbar gott på en nivå, inte på en annan. Vi har måske inte politik och förvaltning. Säger ni förvaltning? Ja, de är icke med. De sitter vid sidan av. Då kommer det icke att fungera. Då blir det icke resurser. Icke tydliga styrningsmedel. Visst, man har en god politik och förvaltning, men icke har skolorna med sig, eller de lärare som jobbar i skolorna har kunskap och resurser att kunna jobba med karriärläring, då faller det. Så, och har man icke arbetslivet med sig, alltså att de är intresserade och engagerade, då har man det. Så att den bästa verksamheten, det är när vi kan få de här tre, den röda, den gröna och den lila nivån att samverka. Då kommer målgruppen också att få det som de många gånger önskar. Och där är vi icke. Men vi har i Sverige gjort en räcka undersökelser. Och då finner vi att på en sida är det gott. Så det är gott på den gröna sidan, men icke på det andra. Och då får man icke helheten. Så det är det dilemmat som vi har sett. Och arbetslivet är alltså lite utanför. Nu springer jag här, för nu vet vi att det börjar bli dags. Det här har ni redan hört. Det här kan ni kika på, men det kan man alltid fundera på. Vad ger vi för budskap till de unga människor? Jag har tre scenarier. Välj vad du känner för. Brinner man för något så klarar man sig alltid. Det är ju Mark Knopfler och Alan Shearer. Men det finns ju en risiko. Det är inte alltid det går så gott. Eller ska vi gå där jobben är? Vi har inte råd. Vi kan inte afford att vi har lyxutdannelser som inte leder till jobb. Det blev förlust för samfund och individ. Men vet vi faktiskt var jobben finns om 10, om 15 år? Och begränsningen av valfriheten blir måste för stor. Det är ju det som OECD snackar om. Så jag hamnar i en balansscenario, det har ni redan förstått. Det är viktigt med en rimlig valfrihet. Rimlig, finns det på dansk? Ja, det är liksom inte den totala, men ändå en rimlig möjlighet. Men också tydligare bilder av arbetsmarknaden. Vad finns det för möjligheter? Hurdan ser behoven ut? Och försök inte med mig att säga vi kan inte snacka om framtiden. För det kan vi. Men vi kan inte snacka om framtiden om 15 eller 20 år. Men vi vet gott att vi får problem i en hel del sektorer inom de närmaste åren. Det är så vi får se det. Sen är det ju så att människor får skifta om på forskjelliga måder i livet. Det kommer att gå hurtigare än vad det gjorde för den gamla generationen. Men det är inte så att vi inte vet någonting. Då vet vi inte vad man ska med vägledare till heller. Så hur finner vi balansen? Så att unga människor har kunskap, har insikt, har utsikt och kan planera och lära en god, som jag kallar för framsikt. Så här får ni idealbilden från beslutsfattarna. Och den kan ni kika på. Ni känner igen den. Då är allt gott. Då fungerar matchningen. Alla slutar sin ungdomsutdannelse. Vi har inga skifte av utdannelse. Inga avbrott. Och vi får en e-vägledning som är helt fantastisk. Och då sparar vi pengar. Nej, det var måske inte det vi skulle säga. Nej. Och det finns en röd tråd hela vägen. Och alla säger att de väljer fritt. Oh, lol, lol, lol. Så ser det inte ut. Men det här är faktiskt vad vi kan bidra med. Vi hjälper dem att navigera och välja. Det gör vi. Vi bidrar till bättre kunskaper hos ungdomar och vuxna om arbetsliv och utdannelse. Vi reducerar osäkerhet inför val och bidrar faktiskt också, för det är nästintill nödvändigt idag att fler utannar sig. Vi stödjer ungdomar som är på väg att trilla dit. Och det är många vägledare som gör goda insatser för unga och vuxna som har. Icke minst i vuxenutdannelsen. I min sista studie så var det faktiskt så att vägledaren var bland de viktigaste personerna i vuxenutdannelsen. För det var dem man kunde liksom snacka med, få stöd ifrån, support ifrån och så vidare. Vi bidrar till bättre matchning. Det gör vi också, för vi informerar och försöker på olika sätt visa på det här jobben finns. Sen må du ju själv ta ställning. Vi minskar, som jag sa, byten och avhopp. Och vi vidgar i det bästa form. I den bästa formen så vidgar vi perspektiv så att man kan se utanom boxen. Så, här hoppar vi. Det är tid att summera. Och då blir det engelsk. Och då blir ni väldigt glada. Not even the policymakers and politicians know how to solve the dilemmas som vi har snackat om. Man måste huska det. De ger också dubbla budskap. Be clearer for yourself and others how you define career counseling. Alltså det har jag ju sagt så många gånger. Gräv där du står. Försök att fastställa och se på din egen arbetssituation. Vad är det, finns det för förväntningar? Var klar till din arbetsgivare. Det här kan jag göra, det här kan jag icke lära. Så du får en klar bild. Change in values, att förändra värderingar, attityder och normer. Det är inte bara two interviews and a cloud of dust, som en av de gamla teoretikerna sa. Man behöver erfarenheter, det tar tid. Open up, öppna upp för mer cooperation with surrounding working life. Och kom ihåg, de behöver oss, och de, det är de där uppe, politicians. They need us in a changing world of education and careers. Och försök att göra din tyst, din taus kunskap öppen och synlig för andra. Och därmed vill jag säga att då tror jag att vi hamnar i att vara en multiinstrumentalist. Vi ska behärska många verktyg, många instrumenter, och vi kommer att jobba i en skärningspunkt i en mellan skolan och arbetslivet. Och det vill jag önska er lycka till med, och så reflektera lite över det här. Därmed tackar jag för mig. Ha det riktigt gott.